Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Micke Johansson, välkommen till Öppet Sinne.
Tack så jättemycket för det.
Du, idag så ska vi hoppa in i som fitness, bodybuilder, träningssvängen. Och du har ju varit i gamet i många, många år. Och du är inte direkt sponsrad utav Gasp, utan du är mer eller mindre Gasp kan man väl säga. Och Better Bodies.
Yeah.
Ja. Så då blir den lilla enkla frågan, hur kom idén till?
Ja, jag tror inte det liksom var någon konstig sak, utan det är, jag menar, jag tränade bodybuilding, var liksom ett stort intresse efter fotboll. Jag kände liksom att ja, man ville utmärka sig och liksom sköta sig själv lite och stå på egna ben och inte vara liksom gömd i ett team. Så det var liksom stort fokus på det. Kanske var en identitetsgrej som man egentligen har när man är kanske runt 15. Mm. Och jag har extremt stor drivkraft för vad som helst i livet egentligen. Allting blir lite, liksom, lite extra. Det är någon slags diagnos. Och då tror jag liksom att bodybuildingen och verkligen ta ut svängarna liksom i sin egen värld var liksom väldigt viktigt. Och ja. Och det var liksom kanske från man var kanske 16-17 upp till man var kanske 27, så var det liksom bodybuilding fokus för hela slanten, liksom att man ville, ja, vara på den stora scenen och liksom ta de stora medaljerna och liksom verkligen lyckas inom bodybuilding.
Hur långt kom du i din egna resan inom bodybuilding?
Ja, jag kom egentligen, om man säger, tävlade på SM några gånger och kom trea som bäst. Och sen var det liksom dags att ta nästa steg där. Men samtidigt så höll jag på med liksom businessen och kläder och träningskläder och lite kosttillskott och sådär. Och jag kände att där tog liksom intresset för businessen och själva liksom framtiden liksom tog över lite och jag kände att ja, men jag är 27 år, jag kan inte liksom, om jag tittade på de bästa, eftersom jag hade så extrema ambitioner, så tittade jag på dem och då kunde till exempel min första tävling som jag var på Mr. Olympia 1987 liksom i Göteborg, och Rich Gaspari kom tvåa där. Och anledningen till att jag pratar om honom just nu var för att för några veckor sedan då tränade jag för första gången ihop med honom så här. Och gick liksom full circle liksom. Men jag kommer ihåg i alla fall att jag tänkte liksom när jag var runt 27, han var 24 när han tävlade på Olympia då. Att ja, det här börjar liksom, jag kommer inte komma dit jag vill så tidigt som jag borde göra för att hänga med i de drömmar som jag hade. Mm. Och då tänkte jag så här, men då byter jag fokus eller prioritering och försöker bli Mr. Olympia i business istället.
Om vi går tillbaka till mötet med Rich, så kan jag tänka mig det här, alltså, för mig till exempel, det låter som att Rich för dig är som Jean-Claude Van Damme har varit för mig. Jag har varit ett så stort fan av honom. Jag har inte träffat han än. Men folk brukar fråga mig, blir du aldrig starstruck när du träffar liksom kändisar? Så här, nej, men jag blir sällan det. Men jag tror att jag skulle bli det om jag träffar Van Damme. Okay. Det är nog den enda gången jag förmodligen skulle bli liksom starstruck.
Ja.
Hur var det för dig att liksom sluta cirkeln, som du säger, med Gaspari?
Jo, men det var ju liksom, det var en hyfsat stor sak för mig. Men till saken hör ju också då att jag jobbat med dem med de flesta i branschen under så lång tid nu. Så att när vi väl träffades för några veckor sedan och tränade ihop, jag har ju träffat honom förut, men liksom just att träna ihop och liksom heja på varandra liksom och lyfta tungt och gå liksom och verkligen se personligheten komma ut i träningen liksom, vad som har gjort honom så framgångsrik. Så det var ju lite, det var schysst känsla, och det kändes då som att efter liksom så här många år så har vi gått liksom full circle liksom. Mm. Just med den biten. Just och med anledning av att det var min första bodybuilding tävling någonsin. Just det. En ganska stor tävling.
Personligheter, hur är det för dig som ändå, du har ett varumärke, det är väldigt många som blir sponsrade, men vi har pratat lite också innan vi började spela in, så kom in lite på det här med personligheter. Hur viktigt är det för dig när du börjar titta på en atlet att eventuellt hitta ett samarbete liksom? Hur mycket träffar du dem innan och vilken personlig relation vill du ha med folk innan du går vidare, om man säger så?
Ja, det är en lite komplex fråga på många sätt, eftersom mycket av min filosofi går ut på att man inte är sponsrad och det finns inga sponsorer, utan det finns samarbeten. Och därav så ligger ju liksom personligheten är ju väldigt stor del av det, är liksom allting. Jag har liksom en ambition av att jobba ihop med bra människor som kan hjälpa oss och sprida våran filosofi och våra core values vart vi än är någonstans. Och i det så kan man ju vara väldigt likasinnade, men samtidigt vara extremt olika personligheter och så vidare. Men man måste ha de gemensamma nämnarna. Och sen naturligtvis tycker jag om att kulturen blir starkare om du har också lite personer som kanske med hjälp av det vi kallar för våran liksom familj i GAS på Better Bodies, när kanske det är bra människor som kommer ombord, men de kanske behöver göra en 180 grader i sitt liv ändå. Det vill säga att det blir liksom en liten utmaning för oss, för mig och resten av teamet, att det liksom ta någon med på och visa kanske liksom en större bild av vart vi är på väg någonstans, vart vi har varit och vart vi är på väg. Många atleter, de får ju lite tunnelseende när de blir fokuserade. Det spelar egentligen ingen roll om det är atleter eller om det är liksom business, eller oavsett vilka mål man har i livet. Om det går lite för fort och man fokuserar lite för mycket, så är det rätt lätt att missa vad som händer runt omkring en. Och då får man faktiskt svårare att nå sina mål. Medan man tror kanske att om jag bara fokuserar mer och jobbar hårdare så kommer jag nå mitt mål. När det är lite tvärtom.
Var skulle du säga att du har fått den insikten ifrån? För det är väldigt lätt att vara lite insnöad i sitt eget mönster och springa i en linje liksom. Och vara ganska blind för att man kanske missar mycket. Eller?
Ja, dels är det ju liksom kanske egna misstag och kanske en samlad resa under 30 års tid där man har liksom, som just nu så kanske vårat team är det runt 200 atleter runt om i hela världen och kanske runt 15 000 ambassadörer som på ett eller annat sätt, alla de här hjälper till och försöka sprida våran filosofi och våra core values runt världen. Och det är klart att då ser man ju väldigt mycket olika strategier och olika förmågan att nå olika mål som personer, individer har. Och jag tycker det liksom för mig och det liksom det inre teamet, så är ju en stor del av vårt jobb är ju liksom att försöka hjälpa folk att nå sina mål. Hjälper vi varandra så hjälper vi oss själva, så att säga. Hjälper man andra, ju mer man ger så desto mer får man. Så man har, det är en del av våran filosofi då.
Vad skulle du säga har varit den största utmaningen för dig i den här under de här 30 åren cirka?
Det är många utmaningar, men det kan väl liksom kanske vara liksom Att alltid liksom, jag tror som jag också varit kanske, varit min styrka eller varit lugn när det stormar, va? Jag tror att det är ganska ofta som man är liksom, lite som om man går tillbaka till det här med liksom om man kör bil fort på en racerbana. Så det första som instruktören kommer att säga till dig är liksom med höjblicken, se liksom, se stort. Han kommer inte att säga, ha tunnelseende och försök se livet ur ett strå. Mm. Och jag tror att liksom hela den biten har ju varit en utmaning. Liksom att, hur får man ihop ett livspussel där man ser allting runt omkring sig som pågår samtidigt som man kan vara fokuserad och ha liksom en bra målbild och leverera lite på sina egna målsättningar. Så att jag tror liksom den biten har varit både en styrka och kanske en svaghet i upplägget när man inte har tillräckligt utav det versus om man har, om man får ihop det livspusslet.
Hur skulle du definiera livspusslet?
Ja, jag tror livspusslet är lite som det vi pratar om, att det är liksom förmågan att kunna se alla delar som är, som betyder någonting, inte bara betydande men som berör en i livet och som har liksom, som skapar möjligheter och utmaningar, att kunna se dem och navigera liksom i dem med, på ett ja, man ska säga, det kan till exempel, nästan allting handlar om skalbarhet, till exempel ja, hur man kanske liksom bildar en familj eller och växer familjen större, som i vårat fall så har vi liksom en hyfsat stor familj nu på många olika sätt, men framförallt kring Gaspop and the Bodies och det jag tycker att det är mycket roligare att driva det här som en familj än att driva det som ett företag. Mm. Vilket vi också har provat, och det var jag riktigt dåligt för filosofi och core values. Ju mer företag det blir av det hela, desto svårare får kulturen att överleva i det, och det blir mera struktur, politik, silos, och svårare att få hela familjen att vara på samma page, som man säger.
Mm. När kom din tanke om att det är familj och inte företag?
Den har funnits där hela tiden som en del av filosofin. Men när liksom familjen, om man säger liksom rent, om man säger under 30 års tid som man har gjort det, så har man känt liksom okej, oj, det här går ju riktigt bra, vi kommer att bli riktigt framgångsrika, nu måste vi bygga organisation, nu måste vi bygga ett företag, och istället för samarbete så växer kontrakt fram, och istället för samarbete så uppstår ord som sponsring och sponsrad, och det är liksom allmänt vedertagna ord i samhället gör, för jag menar, du kan ju driva företag såklart, det är ju liksom allmänt vedertaget, men jag är väldigt övertygad om att, och över tid har jag blivit ännu mer övertygad om att, du kan inte driva en movement om du driver liksom företag. Mm. Jag tror i alla fall att det är extremt svårt, och jag tror att det är omöjligt att göra det på ett helt genomärligt sätt.
Nu när du ändå har varit i branschen så pass länge, så anser jag, eller misstänker jag, att du också har sett ett gäng företag som har poppat upp men sen också försvunnit av att de kanske inte riktigt har haft den ideologin eller filosofin. Vad skulle du säga har varit liksom ert så här vinnande koncept med att växa så pass mycket i den här branschen?
Ja, men jag tror att det är just att liksom att försöka skala upp det man gör, men att göra det liksom som en familj, och göra det på ett på ett väldigt lokalt sätt, och inte liksom försöka se liksom till exempel, ja, undvika liksom hierarki och politik och de bitarna, och när man ser tecken på det så ska man liksom tänka till liksom. Men jag vet att det är liksom svårt, och vi har gjort de misstagen själva där vi liksom är rättfärdiga ena med det andra. Men för våran del så är det ju liksom väldigt väldigt viktigt liksom att köra liksom ett familje och familjeupplägg liksom, och tänka familj och tänka platt organisation och över och tänka liksom hierarki och corporation. Sen om du pratar om saker som har hänt i branschen över tid, så den största gemensamma nämnaren när företag kommer och går är väl egentligen att om de blir framgångsrika så börjar man skala upp, och ofta så när man gör den uppskalningen så börjar man med tiden så kliver man iväg från själva core-området där man började. Och den verkar vara liksom kanske 80% av de företag som kommer och går, de gör det misstaget. Att de försöker sträva efter mera business någon annanstans så att säga. Och till slut så blir de urvattnade versioner av hur de började. Mm. Och då håller det inte hela vägen. Och ofta så tar det här kanske bara 4-6 år, sen blir det ett nytt.
För det måste ju vara ett gäng, alltså olika så här träningskläder som har poppat upp på vägen. Alltså jag har ju sett en uppsjö utav dem, men liksom ni har ju ändå varit kvar hela tiden och vuxit och kunnat ändå expandera på ett bra sätt.
Ja, jag ska inte säga att vi har expanderat på ett bra sätt alltid, men jag menar, vi har haft våra svårigheter under de här åren också, som vi kanske peakade till exempel som i ett läge när till exempel social media började komma, så peakade vi liksom i en distributionsmodell och där tidningar och distributörer och distribution till andra företag, så varit mycket business to business. Den delen var varit väldigt stor hos oss, och det var det typiskt sånt där man liksom fick problem att fortsätta odla kulturen med de som verkligen betyder någonting, vilket är våra kompisar där ute som använder våra produkter eller som gillar det vi håller på med.
Vad skulle du säga är den största förändringen från då och nu? Och nu tänker jag hela industrin ganska så allmänt här. För även den har ju exploderat. Jag menar, när du började med bodybuilding så var det inte som att var och varannan person gick till ett gym. Det fanns knappt gym att gå till. Det kändes som att det bara var någon källarlokal liksom.
Ja, nej, det var ju väldigt subkultur. Ja.
Trodde du någonsin att det skulle bli som det är idag?
Nej. Ja, och halvvägs in i matchen så såg man väl vart det var på väg någonstans, och speciellt kanske här i Sverige och Norden så liksom så levde man på den drömmen att det liksom expandera i den biten. Men sen när man hade gjort det ett litet tag så insåg jag att liksom, ja, men det här med subkultur var inte så fel. Men när du börjar din resa i det här, då tänker du liksom så här, ja, men liksom det här ska växlas upp och det ska bli någonting stort och det ska bli liksom de börjar göra business med slips liksom och kavaj. Men sen efter ett tag så inser man att nej, men anledningen till att jag började med bodybuilding var ju för att jag ville ha annorlunda. Det var ju liksom för att liksom, man ville inte vara en del av etablissemanget. Och jag tror att det är den här ekvationen som är lite svår att hantera, speciellt om man växer upp och speciellt om det går bra. Det är att man liksom man lätt tror att det ska vara slips och kavaj, eller man lätt tror att business ska ske på ett speciellt sätt liksom, och att man kanske glömmer bort liksom varför man själv började och vad som var viktigt, och så börjar man räkna pengar och så börjar man teckna in business i förväg. Och sen blir det liksom, sen börjar du ta betalt för målningen innan du har målat den. Och den delen ser jag liksom 99% av alla företag hamnar liksom i den fällan till slut. Speciellt om det går bra. Att man, det blir väldigt, väldigt svårt att, att verkligen hålla fast vid varför man började.
Vad är ditt varför idag?
Det är ju, jag fick ju tänka till ganska mycket på det, speciellt när vi liksom 2017 och 2016-2017 så pikade vi liksom i den gamla affärsmodellen som jag, det här med business to business som jag nämnde. Och då var det liksom, då fick man verkligen tänka till liksom, vad är vårat why och vad liksom och då började jag tänka igenom liksom allting som jag gått igenom under väldigt, väldigt lång tid. Och då så den gemensamma nämnaren var egentligen att vi under de här åren har vi berört väldigt många människor på ett sätt som gjorde att jag och liksom teamet kände liksom att ja, men vi vill ju göra världen till en bättre plats genom fitness. Ganska så här stora ord, men egentligen så såg vi så många livsöden som vi har berört, så många människor som kanske har börjat träna för första gången tack vare oss, eller tack vare en del av det vi gjorde och den relation som vi hade och som vi skapade ihop med många människor. Och i samband med den här perioden och strax innan då umgicks jag också med tankarna att liksom att jag identifierar mig för mycket med de som tävlade i bodybuilding. Och jag tänkte liksom, ja, men det är ju inte mitt why. Jag kunde inte få det liksom att bli mitt why. Så, men då när jag började tänka på hur 99% av allt det andra som vi har berört, då kände jag liksom, ja, men där har vi vårat why. Det är liksom, det är ju det vi har pysslat med hela tiden. Det är det som ger energi när folk kommer tillbaka och säger att man kanske, ja, till och med liksom de som säger att ja, tack vare den här gemenskapen så kanske jag liksom tappade 100 kilo i, och jag började träna och eller jag kanske var självmordsbenägen och hade ingenting att leva för, men nu har jag den här communityn och den här gemenskapen att leva för, och helt plötsligt så känner man att ja, men det där är ju vårat why. Så det var en viktig upptäckt för oss, en viktig liksom händelse när vi verkligen fick tänka igenom vårat why och varför vi gör saker och ting.
Det är ganska häftigt på ett sätt, för det blir som att ert varför är att ge andra människor ett varför.
Ja, precis. Och egentligen så handlar det liksom om syfte och passion liksom. Och att och Better Bodies har ju en bra historia som startade för 40 år sedan som en empowerment för kvinnor egentligen, att gå och träna ihop med män på gym. Så en ganska basal grej idag. Men där och då så var det liksom, fanns det egentligen bara gym för män, och sen så fanns det ställen som kvinnor gick och tränade på, och kvinnor skulle inte ha muskler eller vad det nu var. Och det var vissa normer i samhället som gjorde att det såg ut som det gjorde på den tiden. Och idag så känns det där lite utopiskt, men det är fortfarande samma, det är ingen nytt under solen liksom. Så att jag känner liksom att vi har ju fortfarande väldigt mycket av normer som säger att ja, men det där är för mycket muskler, eller det där är liksom någon är tjock, någon är smal, och man håller på liksom hela tiden och dömer väldigt mycket på utseende naturligtvis. Och sen kan det vara också att man dömer på hur folk är som personer, personlighet, och man har åsikter om. Och jag tycker att det är för mycket sånt. Och är det liksom en tunn kultur, då är det som det här gruset som kommer in i ett förstör liksom, det grus som kommer in i maskineriet brukar jag säga, att då liksom kuggarna förstörs väldigt lätt om kulturen är tunn. Men om kulturen är tjock och stabil, då kan det komma in stenar i det här, och om man nu säger så här, grus i maskineriet, och det liksom med tid, det händer liksom ingenting, utan det mals ner bara och det blir en del av helheten och den biten tycker jag liksom är extra kul och stimulera liksom, just att man är fördomsfri mot, att man verkligen försöker vara fördomsfri mot allt och alla och vilka drömmar, visioner och vad än folk säger att de, hur de vill klä sig eller vad de vill göra eller vad som helst. Liksom att man är liksom mera good for you liksom. Och kul och intressant att höra din liksom hur du tänker liksom, istället för att liksom gå på kritisk attack eller prata bakom ryggen eller vad det än är. Så jag tror där ligger liksom mycket av det som vi försöker skapa, och just därför som vi kanske, många andra företag som ser ut som oss, de kanske har några fixstjärnor medan vi väljer att ha 200 och vi kan ha, jag menar över tid så ser jag att vi kanske har 400 fixstjärnor, om man nu säger så, för då får en sån diverse samling av människor att det går inte liksom att hitta ett ideal eller hur det nu ska vara liksom, utan alla har rätt att jobba mot sina egna mål. Och just det här med liksom hur Better Body som en empowerment resa börjar passar oss liksom än idag, att vi liksom vi behöver inte bekymra oss så mycket i liksom vad folk väljer att göra och inte göra liksom och döma, utan istället så kan vi hjälpa varandra att drömma stort och försöka nå liksom mål, oavsett vad det är. Det behöver inte ha med bodybuilding att göra, vill jag tillägga. Det kan vara precis vad som helst. Så att jag tror att det är liksom, där ligger liksom mycket av vårat why, att göra världen till en bättre plats genom att få våran omgivning och våga drömma, våga skjuta mot sina mål oavsett vad det är för någonting. Och på så sätt när vi gör det, så då hjälper vi också oss själva att nå våra egna mål och drömmar. Så det är liksom den delen anser jag vara liksom energin och det som gör att man får passion och purpose i det man pysslar med. Och ju mer passion och purpose man kan skapa runt omkring sig, desto mer passion och purpose får man själv, och det är liksom, det är smittsam, och det man behöver inte bekymra sig så mycket i detaljerna liksom.
Vad har du?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
För egna drömmar utöver allt det här, vad är det för något som när du sitter ensam på kammaren och tänker det här vill jag göra, vad finns där?
Ja, jag menar det är många olika saker om man säger liksom, men jag tror ju framförallt så har det ju handlat om liksom att uppnå liksom mental frihet, det vill säga att man kan lite som vi var inne på, att man har rätt att säga vad som helst och drömma vad som helst. Såklart allt det här inom att man inte skadar någon annan och så vidare, men liksom i positiva andemening att man kan verkligen vara fri, både mentalt och fysiskt.
Om vi vrider på det, vad skulle du säga är mental fångenskap?
Ja, mental fångenskap är ju liksom bristen på drömmar och visioner.
Mm.
Och om det är liksom kargt i det området, så är det ju liksom, är det ju lite sorgligt liksom att, och jag ser det liksom ganska mycket i och det är därför som jag till exempel på det gym som vi har i Dallas, som heter Destination Dallas Texas. Vi har ju folk från hela världen som kommer dit. Det är som en melting pot av olika människor. Och så har ju min dotter, hon har gjort en stor väggmålning som är 40 meter lång och 10 meter hög. Och så står det no excuses. För att jag tror liksom det är liksom den största begränsaren i mångas liv, om man säger. Det är ju liksom det här egna begränsningar som vi sätter upp. Vi sätter upp någon slags logiksystem eller ursäktssystem för våra egna drömmar och visioner. Att liksom man har liksom, men det är inte realistiskt, eller det där, jag måste göra det här innan jag kan göra det där och så vidare.
Hur mycket fick du höra, om vi nu backar ända till 80-talet, alltså, vadå Olympia, ska du träna liksom, alltså, skit i det där, du kommer inte vara kläder, men sluta nu, det där kan inte bli så, folk vet ju inte ens vad ett gym är. Hur mycket sånt fick du höra?
Ja, väldigt mycket.
Mm.
Så det är klart liksom, jag var precis uppe i Säter där jag kommer ifrån och tränade på min atletklubb, där det är mycket av liksom min historik och även som jag ser min framtid, inspiration kommer ifrån. Och där träffade jag en gammal träningskompis, och tydligen han berättade för mig här att när jag var liten pallevante och gick och klippte mig hos hans syster, han var lite äldre än mig, då hade jag tydligen pratat väldigt mycket om mina drömmar och visioner, och så det liksom kom upp på tal igen. Men det som hände nu liksom lite på byn var ju att jag kom ju dit med några av mina amerikanska atleter och gjorde liksom en liten, här kommer Micke Johansson hem från Amerikat. Och liksom sätter upp ett camp på campingen med lite tält och bjuder på lite fest. Och sen så kommer lite av atletklubben och byn ut och festa ihop med oss. Och där står jag där. Och sen upplevde väl han att han levererade på sina drömmar som han hade när han pratade. När han var en liten pallevante, va? Mm. Och det var lite kul för mig att höra att det liksom... det genomgående temat har varit där. Och jag tror att jag har gjort det här oavsett om folk säger nej, men du pratar för mycket, du drömmer för mycket, du liksom nu får du vara liksom lite verklighetsförankrad här. Det här liksom är inte möjligt och det är omöjligt och så vidare. Men jag tror att det liksom jag har aldrig lyssnat på det där riktigt.
Nej. Jag inte jag heller. Jag brukar säga jag har så svårt för det här med att man måste vara realist. Jag kan ha lite svårt för den kommentaren. Även fast jag ibland slänger med den själv, men jag brukar också säga det, hur många realister var det egentligen som byggde Eiffeltornet eller liksom Twin Towers eller vad?
En av de viktiga revelations som jag haft på sistone har ju faktiskt varit att ända sedan jag var liten pallevante då med frissan där, så har jag ju liksom jag har ju liksom läst min egen bok, och jag tror liksom jag har inte riktigt tänkt på det här förrän nu liksom på sistone, att just det här predikandet som man har av sin egen bok, det blir ungefär som att man läser sin egen bok. Och jag tror att alldeles för många, upptäcker jag, som känner sig kanske lite vilsna och liknande, eller att det lätt blir att man liksom sitter och läser andras böcker hela tiden. Och jag liksom, men nu, den där boken var jättebra och nu ska jag göra så där och det där är bra teorier. Och liksom man är liksom helt, hela tiden så söker man lite så här bekräftelse i i böcker eller i andra saker runt omkring en. Eller vad andra säger, eller influencers, eller vad det än må vara. Och jag kom på det att jag tror nog liksom hemligheten, i alla fall för mig, har varit liksom att predika din egen bok 80%, och sen ser du till att eller 75% eller 70, vilket du vill, men så länge som det är 70-80% din egen bok som du läser och predikar för dig själv genom att prata med andra, och sen så har du intryck från andra böcker, andra influencers, andra, jag tror det liksom är lite så här ett bra sätt att tänka.
Jag hörde ett väldigt bra citat angående just det där med böcker, det är att jämför dig aldrig med någon annans kapitel 52.
Exakt.
Och den tror jag också är väldigt bra. Men jag håller med, jag tror att folk är vilsna idag också, med just som vi var inne på, sociala medier, och det är så mycket intryck, och man jämför sig med alla andra där ute och vill uppnå det, men man vet inte hur, utan ja, man vill försöka springa dit och nå dit och vara där på en gång.
Jag blir lätt att man liksom drömmar och visioner är någon annans, och liksom, och det blir ett konstant mätande istället för att fokusera på riktigt ordentligt fokusera på vad det är man vill uppnå själv. Och det är liksom, jag tror bara liksom att hålla full fart på grejerna, liksom livet är kort, så att det, jag menar, vill man, och det kan vara allt ifrån liksom, det behöver inte vara så profound liksom, det behöver inte vara så, det kan vara liksom att lära sig åka motocross. Jag började åka motocross för 10 år sedan, det är liksom sent i livet, men jag liksom, det här fick mig att liksom få passion och purpose i någonting helt nytt som låg helt ja, väldigt långt från bodybuilding och hela den världen. Och det var liksom väldigt nyttigt för mig liksom att lägga en, ytterligare en sak till repertoaren av saker man har provat på.
Jag pratar väldigt ofta om det där, och det är någonting som jag hade när jag höll på till exempel med stand-up comedy. Då jag kallar det för brytpunkt. Jag tror att det är väldigt farligt ibland att dedikera sig åt en enda sak jättemycket. Mm. Min brytpunkt var MMA, som sen blev mitt yrke och jobbat med det väldigt länge. Och det låter som att du har hittat din brytpunkt där med, för jag brukar alltid predika att om du gör någonting, dedikera dig till det, men ha någonting som blir en frizon att göra.
Jo, precis. Jag har lite sådana exempel runt omkring mig också som jag brukar predika om. Som jag, till exempel en av våra mest framgångsrika bodybuilders, Branch Warren, som jag också är var med, som jag jobbat ihop med i många år. Han har varit extremt framgångsrik, och jag anser, när jag tittar på det från utsidan, och han själv också säkert till viss del, men jag kanske ännu mer än vad han gör, så han har hållit på med jakt som ett stort intresse. Och det här har ju liksom gjort att det har fått en massa positiva följdeffekter som gör att han haft lättare för att nå sina bodybuilding-mål. Och normalt sett, om någon har sådana extrema målsättningar som han har och så här, så blir det lätt att man skärmar av och får tunnelseende, medan han har gjort precis tvärtom. Och jag anser att det är liksom, det spelar nästan ingen roll vilken sak man än pratar om, så är det som behövs för att man ska bli framgångsrik. Man måste ha saker att bryta av med och komplettera med på olika sätt.
Ja, då antar jag att du springer på mycket folk som bara har en grej och att det kanske går åt skogen istället med det, eller?
Ja, men precis. Så det är därför jag känner liksom att prata väldigt mycket om, jag brukar använda när vi kör racerbil som en bra liknelse, att ja, går du till racerbanan så kommer instruktören tala om för dig att lyft blicken, liksom, och han kommer kontrollera att du ser flaggvakten, han kommer kontrollera att du ser detaljer när du åker fort. Han kommer inte liksom att säga liksom, gör tunnelseende här, liksom, vi ska köra så fort så du inte ser vad som händer. Utan det kommer bli precis tvärtom, och jag tror liksom, vill man, de som åker snabbt, de har en förmåga att, eller de har en ambition och en förmåga också att kunna processa mera information trots att det går undan, va? Och så tror jag det handlar om i livet i stort, och när man skalar upp och att man växer under pressure liksom, och det går liksom inte riktigt att växa och skapa de här sakerna utan tryck, va.
Mm.
Så har man inte tryck så kan man liksom inte göra det här. Och jag tror att människan har en instinkt att försöka undvika tryck, att undvika pressure på sig själva, och försöka göra det enkelt för sig. Medans jag tror att man ska liksom sträva efter att naturligtvis inte lägga på så mycket tryck att det går åt pipan.
Mm.
Men man ska ha ett hälsosamt övertryck så att man kan växa mot det hela tiden.
Vad innebär det för dig att bli för bekväm?
Ja, alltså det blir ingen utveckling.
Mm.
Och det är inget, man har inget tryck och man blir för bekväm. Och en av de saker som jag brukar prata om ganska ofta, det är liksom, som också går att översätta till bilracingen, är att du liksom, det finns inget coasting. Man liksom, utan det är liksom antingen så trycker man på gasen rejält, eller så bromsar man hårt, eller ja, man, det är liksom, coasting finns egentligen inte. Och det är samma sak med den biten, att livet är liksom lite för kort. Och jag menar inte att man ska ha bråttom, men man ska liksom ändå ha en liten urgency och få lite saker gjort på jorden medan man lever. Och det skapar mera purpose när man har det. Mm. Och då får man mera passion och då blir livet roligare. Mm. Så inget tryck. Vad var det du sa? Inget...
Bekväm.
Ja, bekväm. Ja. Liksom, är du liksom för bekväm så blir det liksom inget bra liv.
Nej.
Det är liksom, blir det för mycket Netflix så blir det inget bra.
Ja, det kan jag hålla med om. Det är lätt att fastna där. Många gör det.
Ja, men jag tror det. Liksom, livet passerar revy liksom. Och sen blir det bara massa ursäkter att ja, jag är för gammal för att göra ditten eller datten eller liksom, och så vidare och så vidare. Det är liksom, ja, det kan ju lätt bli lite sorgligt.
Mm. Men det, och jag tycker man ser det där ganska ofta. Alltså det, när jag var 18, mitt första jobb, det var färdtjänst. Jag var medhjälpare att bära.
Mm.
Fick bära upp rullstolar och det var väldigt mycket pensionärer. Jag jobbade med väldigt mycket pensionärer, körde dem till så här dagcenter eller vad det heter, så de fick umgås över dagen. Men det var också typ så här, det är min bästa livsskola på något vänster, för att alla påpekade verkligen att det går fort. Det går väldigt fort, Paul. Ångra dig inte, liksom. Gör grejerna och så här. För man kunde också se på många av dem att det fanns de här drömmarna, men att tiden hade bara flygit förbi.
Ja.
Flygit förbi igen. Så
ja, precis. Jag tror att det är liksom... jag fick lite... Dels jobbade jag också på... jag var ju uppvuxen i Säte, så jag jobbade under... 6-7 år på Säters mentalsjukhus och på alla typer av avdelningar inklusive äldrevård. Mm. Och jag lärde mig också väldigt mycket i den, på samma sätt som du lärde den där biten. Och jag fick extra hjälp utav en annan händelse. Det var att min far dog när jag var 14.
Mm.
Och han var 33.
Oj, ja, beklagar.
Och, han var inte speciellt närvarande i mitt liv, trots att vi bodde i samma lilla by, Säter.
Mm.
Men ändå så, med hans, att han gick bort så tidigt, det gav mig liksom en extremt hög känsla av urgency. Att liksom livet kan vara extremt kort.
Mm.
Och vi liksom, det finns liksom ingen tid att hålla på med coasting. Det är liksom, man behöver liksom, återigen, det här liksom inte är liksom motsvarigheten till att stressa genom livet eller liksom sådär, men att verkligen försöka så här, om någon skulle komma och säga okej, du är liksom time's up, hur mycket regrets har man då?
Mm.
Om regrets-mätaren liksom är, står på fullt liksom, då måste man liksom, då bör man tänka till, va? Om man har liksom massa grejer som man skulle vilja göra men inte gör liksom, då måste man fråga sig varför gör du inte dem nu? Och skulle någon komma till mig nu, så vill jag försöka så mycket jag bara kan och säga liksom okej, time's up, men jag har liksom extremt lite regrets.
Mm.
Jag känner att jag har levt två liv på ett liv, eller tre liv på ett liv.
Mm.
Och liksom, så jag känner mig liksom, och för varje år som går nu, och nu är jag, fyller jag 55, så känner jag liksom, jag känner mig faktiskt lite mer och mer typ så här, fan vad bra liksom.
Det låter som att du är grundad i livet och du tänker väldigt mycket på livet. Jag tror att om man inte känner till Gasp och Better Body, så tror jag kanske inte att folk tänker att om här har vi en vd som sitter och snackar. Och jag gillar det. För jag tycker det är väldigt många som missar livet. Men i nästan alla meningar från dig så är livet involverat på ett eller annat sätt. Det finns en annan tanke bakom det du säger. Det är inte bara business, cash, det här ska in, boom, fakturer, moms, redovisningar. Utan du pratar ur ett företags familjeperspektiv, men där livet är högst involverat hela tiden. Så jag känner verkligen att du är en person som tänker väldigt mycket på livet.
Ja.
Tänker väldigt mycket på hur människor och hur strukturerna ser ut. Eller har jag fel?
Nej, det är nog rätt sammanfattat. Mm. Sen vill jag liksom bara tillägga att jag tänker moms och fakturor också. Men det kommer i andra hand.
Ja.
Och jag tror liksom varför jag säger det är mera för att liksom ta bort ursäkter. Liksom att jag har koll på väldigt, you know, tycker jag själv, liksom, hyfsat mycket grejer, eftersom jag har ganska mycket liksom olika delar i, som händer i mitt liv. Och såklart jag har bra medarbetare runt omkring mig som håller koll på en del detaljer, men övergripande så försöker jag aldrig tappa kollen. Och jag tror att liksom, det är superviktigt liksom att inte liksom, ja men han har eller hon har liksom de här förutsättningarna eller den här grejen och det har inte jag och så vidare, och så kommer den där ursäktsbilden in igen liksom. Många gånger när jag träffar, speciellt om jag träffar yngre människor som kanske liksom inte har liksom familjesituationen, de har bara sig själva att tänka på och de har en bråkdel av att tänka på som jag tänker på, och sen så har de ändå sina utmaningar. Så tänker jag bara, det är liksom mycket med de perspektiven som är viktiga att jobba med så tidigt som möjligt.
Mm.
Precis som det var tidigt, just det här med till exempel som jag insåg att okej, jag var inte tidig nog med mitt bodybuilding för att vinna Mr. Olympia, men för jag kunde inte lära mig det jag behövde lära mig tillräckligt fort i den miljö som jag var i. Men nu när jag känner liksom så här, ja men jag känner att jag är lite Mr. Olympia i businessen i alla fall. Mm. Eller i liksom med Gasp och Better Bodies. Och få leva lite samma liv, så känner jag så här, ja men det har liksom, jag har gjort det under en viss tid, det har gått 30 år. Och jag känner, okej, det skulle ju kunna gått fortare om jag hade liksom, om jag hade haft bättre koll på detaljerna, eller helheten tidigare. Men nu är det som det är då. Och jag tycker liksom jag kan bara inspirera andra till att göra sin resa, oavsett vad det är för resa, på, och inte liksom, och inte coasta för mycket.
Mm. Men inte det, det är ju livet också. För jag tänker på det, när jag höll på till exempel med stand-up, så var jag, alltså jag rent krasst, jag var ganska naiv och tänkte, det här kommer gå fort. Det här kommer gå väldigt fort. Och jag hade mer en plan om, eller jag hade mer en vision av var jag skulle vara. Att jag satte hela livet i princip på paus.
Ja, just det.
Och märkte det ungefär 5 år senare att jag var, jag har bara stått still. Jag springer blint mot ett mål. Jag tror att det ska gå skitfort istället för att njuta av resan. Liksom. För det är det jag tror också är så viktigt många gånger. Jag tänker lite precis det du säger. Att, ja, du kanske kom in för sent för att bli en Mr. Olympia. Men du har gjort någonting. Du har skapat din egen omständighet som har gjort att du ändå har stannat ännu längre i den här världen. Och finns i den här världen. Och jag tror att det är väldigt många kan missa ibland. Man stirrar sig så blind på att det är exakt det här jag måste bli. Så ser man helt plötsligt inte alla de här andra grenarna som kommer ut och möjligheterna.
Ja, precis. För jag har ju samma, precis, jag har ju samma diskussion kanske med någon av mina atleter genom tiden där jag säger liksom, som kanske var besviken på att hon inte hade den här placeringen på tävlingarna som de var med på. Ett liksom hyggligt framgångsrikt proffs men som ändå inte är med uppe i toppen. Och samtidigt så tittar jag på den här personen och så säger jag men och jag vet vilket liv de lever. Och då tänker jag så här liksom att ja, men du lever ju redan som Mr. Olympia eller Miss Olympia. Du gör alla de här sakerna. Det enda som kanske inte är där är just den här sista vinsten. Men själva livet i sig är ju precis där personerna har drömt om. Mm. Så lite som du säger att man ska inte stirra sig blind på liksom en specifik målbild bara, utan kanske backar man ur den bilden lite så kan man faktiskt se att herregud, jag lever faktiskt ett drömliv här. Mm. Och så vidare och så vidare.
Jag brukar säga att när man pratar om mål och sånt så brukar jag säga att jag är ganska nöjd ifall jag dör och det finns en sak som jag inte hann med. Då känner jag ändå att jag har levt ett bra liv. Det betyder inte att jag bara har en vision, utan att så här, när det är en sak som jag inte hann med, då har jag ändå hunnit med väldigt mycket på vägen.
Mm.
Hur lång lista har du på grejer som du vill uppnå?
Ja, jag vet inte. Jag tror inte att det är lite samma sak. Jag tycker liksom att jag vill leka så mycket som så att det liksom, jag vill vara så duktig på att leka och arbeta, om man säger, med mina målsättningar eller visioner eller drömmar, så att du kan liksom egentligen inte se när jag gör vad.
Nej.
Utan det är liksom att det är den totala friheten i liksom i att man inte liksom är man inte känner att man själv är satt på undantag någonstans för att göra liksom straffarbete, utan att man som är, man får aldrig vara liksom fånge i en sån roll liksom. Och jag tror att det enda sättet att hamna i en sån roll är för att man själv låter sig hamna i en sån roll. Man tanken ska alltid liksom vara fri och där man jobbar på sina drömmar och visioner. Och det spelar ingen roll om man jobbar i en fabrik någonstans eller man sopar golv någonstans. Det finns inga typ så här, det här jobbet är bättre än det där jobbet. Utan det handlar bara liksom om att liksom jobba på sina drömmar och visioner oavsett vad man är och pyssla med. Man kan alltid lära sig extremt viktiga saker oavsett vad man än är någonstans.
När vi pratar om att leka och arbeta, då är min fråga: har du blivit vuxen än, eller undrar du när du ska växa upp?
Ja, jag känner nog mer liksom att kanske när jag var 35-40 så liksom, och när jag tog på slips och kostym så här, okej, nu går jag till jobbet och nu är det seriöst liksom. Sen när jag blir lite äldre så känner jag så här, att jag blir liksom barnsligare. Och jag tycker att det blir bara bättre och bättre på det området liksom, att man den ultimata friheten är ju liksom att liksom göra det man gör och inte få det att kännas som jobb som är liksom, det kan vara att man rensar ogräs i rabatten och man får det liksom att kännas som terapi och att det liksom blir en win-win liksom.
Ja, intressant. Jag får tacka så jättemycket för ett fantastiskt samtal. Det var kul att glida in på djupet. Jag hoppas att vi kan sätta oss om något år igen och liksom gräva lite mer i det som är livet.
Ja,
men väldigt, väldigt intressant tycker jag. Och det är mycket grejer. Jag är själv i den här med att växa upp. Jag brukar tänka det ofta att nej, men det där är en fälla. Jag lever Peter Pan-livet så länge det bara går. Det är...
ja, men jag tror att det är rätt inställning.
Ja.
Och att inte ta sig själv på för stort allvar, men att och liksom göra sig lätt, göra det lättare för sig själv och ta bort ursäkter och flyga som Peter Pan.
Exakt, ja, fin avrundning där. Ja. Jag kommer länka till allting som är Better Bodies och Gasp och så vidare, så folk kan hitta det i bion. Men om man vill följa dig på din resa, är det några sociala medier man kan följa dig på i sådana fall?
Ja, man kan titta på, ja, man kan följa mitt Instagram, Mikael Johansson. Mikael.johansson98.
Född 98 med andra ord.
Ja, precis.
Ung, är härligt. Ja, men som sagt, tack så jättemycket. Och kom ihåg, dröm stort. Låt ingen förhindra era drömmar. Och när folk säger, men du vet, det där kommer inte riktigt funka och det där kräver för mycket jobb, då kan du bara be dem dra åt helvete. Och sen åker du tillbaka till din barndomsstad några år senare och har med dig eliten. Och då är allting klart. Med det så får jag säga tack för att ni lyssnade. Ha det jättebra, hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.